Nu ska jag också försöka sjunga vignetten det snedtänkt här med min rygg mot min ackompanjatör. Vi ska se hur det går.
Men ska ackompanjatören först presentera oss?
Det kanske han ska.
Det tror jag att han ska.
Ja.
Mina damer och herrar och eventuella andra som inte vill inlämna sig i någon av dessa kategorier. Hjärtligt välkomna till Lasse i parken.
Snedtänkt. Snedtänkt. Snedtänkt.
Sveriges Radio P1. God afton ungdomar, säger jag, och välkomna hit ska ni göra mig. Jag har trots allt åkt upp från, jag har slitit mig från ålagillerna och spiddekaksfestandet och gåsamiddagarna hemma vid för att alltså besöka huvudstaden, den kungliga huvudstaden, för att göra snedtänkt live på Lasse i parken. Jag har vid min sida Fredrik av Trampe, välbekant för återkommande regelbundna snedtänkt lyssnare.
Ja.
Du som har lite olika diagnoser och så, vilken gång i ordningen gästar du?
Vet du att jag har faktiskt utretts för diagnoser två gånger och de har kommit fram till att jag inte har något.
Nej.
Men det vore skönt att ha det att skylla
men
på.
Men det är faktum att de två gånger har utrett.
Ja.
Att de tänkte, vi hittar ingenting första gången. Nej. Är inte det i sig ett tecken på något?
You're on to something. Fan, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Usch.
Men frågan var, hur många gånger har du varit med?
Det här blir sjunde gången.
Ja. Det är första gången som vi har andra människor med oss.
Ja, och det är jättekul att se att det är så mycket folk. Jag tror ju fortfarande liksom att ingen riktigt lyssnar på den här podden. Och jag tror att jag måste tro det eftersom jag har suttit i den här podden och sagt ord som knullning och hängkuk och sånt där. I kontext, visserligen. Men det finns alltid en kontext. Men ändå, jag tänker att min mamma ska höra det här. Och då tänker jag att det är nog ingen annan som lyssnar utom hon. Men ja, kul. Kul att bli
motvisad. Det är ännu värre om det bara skulle vara hon som lyssnar. Jag sa ju inte det inledningsvis, men vi har ju som tagline för den här podden, podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. Ibland är det en sanning med modifikation, men jag tror aldrig att Alex och Sigge har tagit upp bondkomik.
Nej, det tror inte jag heller av någon verklig anledning.
Varför ska vi göra det?
Ja, det är lite av den anledningen faktiskt. Att jag känner, det är ett sånt där område som jag har varit, som man är om man är sån där lite research-retrofil-nörd som jag. Man har en del sådana där ämnen som man tycker verkar jätteintressanta, vore jättekul att fördjupa sig, men så har man så mycket annat för sig. Och just bondkomiken känns som en sån sak som folk... tack så mycket. Bondkomiken är en sån här sak som jag alltid... Den äldre tidernas bondkomik har jag alltid varit ganska lite så här intresserad av och tänkt att det där skulle vara kul att fördjupa sig i någon gång. För det är nästan ingen annan som gör det, inte ens i de här extremt retrofila, nördiga kretsarna som jag rör mig.
Nej.
Och sen kan man då ha den turen att man har en kompis som heter Karel Lind som säger att nu ska vi göra ett live-program här med lite folkparksanknytning, och då tyckte jag att det kunde passa bra.
Ja, just det, och du fick välja ämne den här gången.
Ja, det brukar jag inte få.
Ja, nej, men det här jag håller upp nu för lyssnarna, en bok som heter På nöjets estrader, skriven av Uno Myggan Eriksson. Notera, ni som ser, att han alltså inte har citattecken runt myggan.
Nej, det kom från att han var, när han var fotbollsspelare i Nässjö som liten och hade väldigt korta ben, och de andra kallade honom för myggan för att det gick så långsamt. Så han approprierade sitt eget vedernamn helt enkelt och var ganska insisterande på att det skulle skrivas utan citattecken.
Ja, för det förklarar ju inte just den detaljen varför han inte skulle ha citattecken. För det brukar ju normalt fotbollsspelare ha.
Ja.
Roland Lyckeby, Lyckeby Expressen Sandberg.
Nu har du tappat
Ralf
mig här.
Ralf Nixon Edström.
Jag som trodde att du inte kunde någonting om sport.
Nej, jag kan de två sakerna.
Ah, okay.
Det är VM 74. Georg Åby Eriksson och vi är svenska fotbollsgrabbar. Där tar mitt fotbollsintresse slut.
Ska vi ta oss tillbaka till Uno Myggan Eriksson?
Uno Myggan Eriksson, jag förutsätter ju att alla såklart vet vem han var. Men för säkerhets skull, han var nöjesforskare. Han var
dåtidens du egentligen.
Ja.
Fast mer kunnig om cirkus.
Ja, mer kunnig och mindre mediekåt.
Precis.
Och då var han ganska mediekåt alltså.
Ja, jag hade det här programmet Från scen och kabaré som sändes under 20 år i en sådär 1000 avsnitt ungefär, där han då spelade visor och associerade sig vidare genom nöjeshistorien, men också liksom lyckades komplettera viktiga luckor och sånt där, få fram den där okända skivan där Ernst Rolf sjunger över Taube som ingen någonsin hade sett, men alla, bara alla i den här betydelsen då, Rolf-fans och nördiga diskofiler, hade hört talas om men ingen hade sett. Den lyckades han hitta i någon trave på någon som skivsamlare på Lidingö genom att han annonserade om det i programmet. Och så gav han ut Myggans nöjeslexikon också.
Ja, 14 band.
Jajamän, precis innan internet kom.
Ja, och det är väl så att A till och med B, det är de tre första banden.
Ja, men det är det. Men det var det. De hade faktiskt ett visst fastställt sidoantal.
Jag tror inte på det. Men, ja, sidantalet tror jag. Men, ja, men Myggan kan ju inte ha räknat. Han måste ju själva ha insett. Om jag nu liksom hela första delen och vi har 14 band på mig. Jag kanske ska komma längre än till A.
Ja, men det var så de inte tänkte. De tänkte inte så, vet du.
Nej,
så de tänkte liksom, det var därför som texterna i de senare bitarna, alltså Å-Ö, så är det jättekorta texter om allt. För de har inget utrymme kvar längre.
Ja, men sista delen är ju T till Ö.
Ja, precis.
På fulla salvar. Och det är inte alltid tillförlitligt, Myggans nöjeslexikon, när det gäller så kallad modern underhållning, alltså från 60-talet och framåt. Men vill man slå upp någonting om någon gammal kuplett, så skulle jag våga påstå att Myggan vet vad han pratar om.
Det där som står om Ebba Grön är lite mer pliktskyldigt.
Ja. Och Uno Myggan Eriksson, det här är boken som jag alltså håller upp. Den heter På nöjets stad, och jag tror den är från 1970, va?
Ja, 70-71 någon gång. Han hade precis skrivit en mycket framgångsrik bok om Ernst Rolf något år innan.
Ja, just det. Den stora Ernst Rolf-biografin kom ju 68. Jag bara förutsätter att det var det årets stora kioskvältare. Och när man tänker på 1968, visst är det Ernst Rolf man associerar till.
Paris 68, vad fan var det för något? Tjeckoslovakien, nej. Det är Ernst Rolf.
Äntligen fick vi veta liksom, hur var barndomen i Falun?
Du har alltså, det roliga är att Kalle har faktiskt mer rätt än vad han själv tror. För den där boken blev en oväntad succé. Myggan hade råd att investera i en 16-del swimmingpool, har han berättat, på grund av den boken. Det är ganska fantastiskt.
Vet vi hur de andra 15-16 delarna har gått till?
Absolut inte.
Nej, har vi ingen koll på. Nej, vi kan inte sitta här och veta allt om Myggan.
Vi glömmer vår egen ofelbarhet ganska fort här. Mm.
Ja, nej, men Uno Myggan Eriksson, han gav ju sig den på att han skulle kartlägga den sortens nöjen som fanns när han var barn. Och så till vidare så finns det en viss koppling mellan honom och mig, för att jag är ju liksom notoriskt besatt av Notknäckarna med Karl-Uno Sjöblom och Pekka Langer, som gick när jag var 6-8 år gammal.
Karl-Uno Sjöblom var min första idol.
Ja, och sista. För jag började bläddra i den här boken På nöjets stad. Ja,
okej då.
Där så Myggan gör små minibiografier över de stora bondkomikerna som verkade i 1800-talets slut, 1900-talets början. Hur ska vi beskriva bondkomiken? För jag tror nämligen, när man säger bondkomik, om vi skulle gå ut på gatan här och säga en bondkomiker, så skulle de flesta ju bara titta på oss som de idioter vi är. Men några hade kanske sagt Stefan och Christer.
Ja. Och det är också en liten definitionsfråga vad man det är, för det är det ju, det är en sorts, det är bondkomik de sysslar med, även om de i högre grad numera i alla fall är buskisartister. Det som vi mest kommer att prata om här idag, här ikväll, om vi nu ändå ska försöka oss på lite avgränsning, vilket vi naturligtvis inte kommer att lyckas så bra med. Men vi kommer att prata främst om de bondkomiker som var en fruktansvärt stor underhållningsform i Sverige under precis sluttampen av 1800-talet och de första 20-30 åren på 1900-talet. Det är tanken. De bondkomiker som var en sorts dåtidens, vad ska man säga, sjungande ståuppkomiker. Det kom ju inte i sig ur ett vakuum, och det slutade ju inte bara för att den underhållningsformen blev mindre populär, utan mycket korn av det som de ägnade sig åt då kan man ju fortfarande finna i exempelvis Stefan och Christer, men även hos andra, Ronny Eriksson och Möske Furat och så vidare. Det finns ju mycket arv från det där. Allt hänger ju ihop. Men de kommer vi mest alludera till dem lite senare. Vi kommer beröra dem, men fokus kommer främst att ligga på de äldre tidernas bondkomiker. Och vi kommer, om nu någon tror det, så får vi väl säga, vi kommer inte hinna ta upp alla. Men det var en sån fruktansvärt stor rörelse som pågick under en så lång tid. Så att vi kör ett litet urval som vi tycker är intressanta.
Ska vi försöka dra en skiljelinje mellan bondkomik och buskis? För du sa här nu att Stefan och Christer, nej, de är inte så mycket bondkomiker. De är mer buskisartister.
Ja.
Och jag tror fortfarande att för gemene man så är det svårt att förstå skillnaden.
Ja, jo, men de är... Okej. Nu sätter du mig ordentligt på potten här.
Ja. Går det att dra
en gräns? Du pratade om Stefan och Christer. Alltså buskisen är ju... Den klassiska bondkomikern var en ensam person som stod rakt upp och ner och pratade och sjöng. Buskisen, som vi då dök upp redan där på den tiden, när den här buskteatern och så här, det kommer lite senare kanske, 10-20-talet. Det var ju pjäser, det var ju flera människor som spelade roller. Sen är det naturligtvis det där med om man, även om man står rakt upp och ner på scen och ska vara under sitt eget namn eller ett artistnamn och köra sin egen repertoar. Man kan ju naturligtvis diskutera hur mycket det är att vara sig själv också, hur mycket det är att spela en roll. Men buskisen är mer pjäsbetonad skulle man kunna säga. Bondkomikern är en ensam person som står på en scen och försöker vara rolig.
Ja, nu pratar vi om någon sorts ursprungsbetydelse egentligen. För att ja, buskis idag tror jag ganska ofta används som ett allmänt pejorativ. Så fort någon drar en fräckis på dialekt, ja, och någon som själv bor i innerstan tycker att det där inte var så kul.
Nej,
då pekar man finger och säger det där var buskis.
Buskis, som Björn Granat säger i Snow Roller där. Ja,
ja, jag hävdar att hålla på liksom att kalla buskis nedsättande, ja, är att det rymmer ett ganska stort mått av klassförakt.
Ja. Du får gärna utveckla det lite.
Om vi förutsätter att det är i innerstan bor en sorts intellektuell medelklass och att det ute på landet bor en inte fullt så intellektuell medelklass. Mm. Ja. Så finns det ju i detta, alltså det här som folket, populasen skrattar åt. Ja. Det som folk ute i stugorna tycker är roligt. Nu är det ska vi gömma tanten på utedasset? Och var är brännvinnet? Och, nu tappar jag brallorna. Jag gör ju mig skyldig till detta själv nu. När jag liksom målar upp.
Och jag känner mig också lite skyldig fast jag sitter här och inte säger något. Men, ja.
Nej, men så här, det här är vår bild av buskis. Ja. Och det är ganska vanligt. Jag har skrivit böcker som jag inte tycker är så, har så mycket med buskiskulturen att göra. Som folk har sagt. Ibland är det lite buskis i dina böcker. Och det syftar väl då på att det kanske har varit något snuskigt parti eller något underbältet parti.
Och det är ju också det man associerar bondkomik med, traditionellt lite fräckare humor.
Ja, precis. Mm. Så var går gränsen?
Det är flytande.
För att det ena var liksom buskteater, det andra var en sorts enmansshow.
Precis. När Uno Myggan Eriksson skrev den här boken så var ju Jubel i busken väldigt stort då, med Sonja Hedenbratt och Sven-Åke Cederhök och så vidare. Så jag tror att det är därför han försöker väldigt tydligt avgränsa och säga att bondkomik är absolut, eller buskis är inte bondkomik, men bondkomik kan vara buskis.
Ja, för att alla vi som minns Jubel i busken och givetvis gör det med värme och låter hjärtat vara med när vi minns det. Vi minns ju att Sten-Åke Cederhök ju hade monologpartier, och det är någonting som ingår i, som i revytraditionen överlag, ja, väldigt mycket. Och ibland så gör ju de revyartisterna en sorts gubbar som de liksom totar till. Stig Järrel gjorde Fimman Karlsson, ja, eller så Nisse Alroth nere i Hör, eller Kärden Hellström i Norrköping. De hade liksom vissa återkommande karaktärer som stod och gjorde monologhumor.
Men och det är mycket ett arv från den tidiga bondkomiken.
Ja, och Sten-Åke gör vissa monologer mycket som sig själv. Gärna en öppningsmonolog, ja, där han drar ett gäng vitsar som han mer eller mindre verkar ha fått av förbipasserande på vägen till Liseberg.
Som sen satt i publiken och var väldigt stolta.
Ja, ja. Ja. Sten-Åke drog min vets.
Ja, ja. Men Frösaboxen, den här monologen som han gjorde, den är ju ganska typisk. Den skulle man kunna säga ett ganska typiskt bondkomiskt arv. För det är en monolog där han pratar om den här frysboxen. Och den använder sig av ett, inom bondkomiken, väldigt klassiskt tema med det gamla som möter det nya. Om man gör något nummer som handlar lite om den nya tekniken. Det finns jättemycket av det i klassisk bondkomik.
Ja, det är nämligen så att vi har köpt oss en frösabox. Ja, det började med det att Kjellinga Karlsson på våran farstor hade fått en sån här frösabox. Och det är inte mö hon har som inte mitt Hilda ska ha lite större och lite bräckare. Ja, det är Kjellinga Karlsson 4 ungar, då skulle vi ha 5.
Ja, vilket väl har sina väldigt förklarliga orsaker, att bondkomiken är samtida med att tekniken och industrialiseringen går framåt med stormsteg. Och att man ute i stugorna både var lite imponerad och fascinerad, men också lite skrämd. Vad är det? Är det de här trådarna som spänns upp här i luften? Är vi säkra på att vi inte kommer att dö? Ja. Och så. Det är ju någonting som anspelas på väldigt ofta i bondkomik i allmänhet, men även i mycket revymonologer genom alla tider,
ja,
än
alltså
idag.
Ja, men alltså jag växte upp under Galenskaparna After Shave storhetstid på 80- och 90-talet.
Ja, den pågår fortfarande.
Matter of debate, min vän.
Men då var det alltså, jag ska bara säga att Mackens 30-årsjubileum, ja, har de spelat 184 utsålda Lorensbergsteatern.
You got me there, baby. Ja. Jag kommer ihåg att under den perioden det kunde ju inte komma någon form av teknisk landvinning utan att Claes Eriksson automatiskt gjorde en låt om hur dålig den var.
Ja, ja, vi minns.
Tunga gubbar sjunger fett i ditt fräcka freestyle-sätt och sådär.
Ja, ja, det är låten privat från Macken, ja, som handlar om att freestyle är dåligt.
Ja, precis.
Väldigt obegripligt för dagens barn.
Ja, men exakt.
Vad är en freestyle för det?
Ja. Men det är även i Grisen i säcken är det väl att Peter Rangmar är juppie med en jättelik mobiltelefon. Det är från 91-92 någon gång. Och Anders Eriksson är spanaren som bara, du, nu kan inte jag härma Anders Eriksson, men jag försöker ändå.
Ja, jag märker det.
Ja. Du, jag har ingen sån. Jag behöver inte en sån. Jag har aldrig gått på stan och känt att nu skulle det vara gött att få ringa någon. Och det där kommer jag ihåg, man tyckte det var så jäkla roligt. Mina föräldrar gick runt och citerade det där. Alla bara, men mobiltelefon, det är ju precis som Galenskaparna säger. Man får ju aldrig någon, det är inte som att man går runt på stan och vill ringa någon. Jävligt spot on. Och det var det då. Försökt liksom visa, men visa det. Och det är det som också är lite intressant. Jag tänkte på det, att det är 25 år sedan. Man tyckte det var helt spot on. Helt obegripligt för någon som är född för 25 år sedan. På samma sätt så blir det, och det är bara 25 år. Nu pratar vi dessutom om humor som är, ofta är mer än 100 år gammal.
Ja, men jag kan säga till dig att jag var så Arlövsrevyn senaste förutsättning att ni alla var. Arlöv är alltså en ort som ligger väg i väg med Malmö. Kent Nilsson heter revykungen i Arlöv. Han spelar, tror jag, för 50 utsålda hus varje år. Eller så. Och där handlar ju väldigt många av sketcherna om folk som går och tittar i sina mobiltelefoner.
Ja.
Och att det ser ju lite knasigt ut. Det var ju det som var den återkommande spaningen. Så här har ju liksom humor alltid förhållit sig. Nu kommer det någonting nytt, det skojar vi om. Det är ju inte i sig någonting egentligen konstigt. Och det här tror jag vi har pratat om i tidigare snedtänkt. Men det är svårt att göra en sketch eller en kuplett som kommenterar ny teknik och som säger att den nya tekniken är så himla bra att använda.
Nej, det är ju sant.
Alltså, hur gör man ett skämt av det?
Ja.
Här är måste en grej man verkligen behöver.
Ja. Du har ju det här humormakarperspektivet, det har inte jag riktigt. Men har du
jag tycker ändå det är intressant när man pratar om humor att ha med det perspektivet också.
Ja. Jag fattar inte humor så mycket, jag fattar inte skämt.
Nej. Men tillbaka till bondkomiken som alltså är någonting som börjar... Man kan väl säga att den är ganska samtida med industrialiseringen.
Ja, och med nationalromantiken under det senare 1800-talet. För under 1800-talet så har industrialiseringen kommit igång. Det har ju tagit sin lilla tid visserligen. Men och mer och mer, även om det också går långsamt, så börjar folk flytta in från landet in till städerna. Vi får liksom en arbetarklass, liksom en ny yrkeskategori. Vi får industriarbetaren. Som då kanske jobbar i en stad som Stockholm eller Göteborg och som längtar hem till sin hembygd. Men det är inte så jäkla lätt att ta sig dit. Det kostar mycket pengar. Vad kan man då ha som liksom påminner en om hembygden? Jo, men man kan ju ha de där sångerna från hembygden som kan ge en tröst. Eller de där gamla berättelserna. Man kan berätta dem för varann. Man kan sjunga dem för varann. Det kanske finns någon krog där några sitter i ett gäng och sjunger dem. Eller någon särskild person som uppträder står och sjunger. Men samtidigt så finns det också inom nationalromantiken, inom den finare kulturen kan man säga. Det är också väldigt fint att bevara det gamla, det ursprungliga. Alltså många studentföreningar i Uppsala och Lund samlade in, gjorde dialektinsamlingar. Man liksom samlade in ord från de olika landskapen och sorterade dem, gamla traditionella visor, gamla traditionella berättelser.
Ja, Skansen blev ju till som en del av samma projekt.
Ja, just det. Hazelius där, för han var ju rädd för att svensk nationalkultur skulle gå förlorad helt och hållet. Och det var samma tanke bakom Nordiska museet för övrigt som man också startade.
Ja, just det. Och man samlade alltså inte bara in liksom visor och sånger, man samlade också in hus.
Ja, just det.
Man plockade in hela hus, pörten och kåtor. Allt skulle in. Allt ska samlas och bevaras. Där fanns en sten.
Ja.
Finns den fortfarande?
Jag borde ha gått upp och kollat in för det här programmet, men jag tror att den fortfarande finns. Det var en sten som kallades för Göddestenen, eller så småningom kom den att bli kallad för Göddestenen. För på den stod en person som är väldigt central inom bondkomiken, men också lite i den här visupptecknarscenen. Och det var en man som kallade sig för Jödde i Jöljaryd.
Alltså Jödde är inget jättevanligt namn.
Nej.
J-Ö-D-D-E.
Jajamän.
Jödde.
Han hette naturligtvis Carl Peter Rosén på riktigt. Men han bodde inte så jäkla långt ifrån det riktiga Göljeryd. Det finns en liten by i Småland som heter Göljeryd. Och där fanns det en gång i tiden en man som var backstugusittare. Nu snackar vi alltså tidigt 1800-tal. Vi snackar nästan 100 år innan själva bondkomiken. Han försörjde sig lite som en sorts bodyguard till bönderna. Han låg gömd i foror med ett bästsman. Och om det dök upp en stråtrövare och försökte röva någon så pucklade han på den här personen. Han kallades för Skam i Göljaryd för han var ganska föraktad. Han hade en son som hette Gödde. Men som alltså inte är identisk med mannen som sen blev känd som Gödde Göljaryd.
Gödde Göljaryd tyckte det där är så jävla bra namn.
Nej, ja, det tyckte Gödde Göljaryd. Den här personen som vi vet, man vet ingenting om den riktiga Gödde Göljaryd. Han kanske sjöng, men Gödde Göljaryd tyckte att Gödde Göljaryd var ett jävligt catchy namn, så därför kallade han sig Gödde Göljaryd.
Jag tänker, om man nu kallas Gödde, vad heter man då? Är det Jörgen? Gösta?
I don't know. Jag trodde, ja, jag vet inte. Det är som Fadde Darvic.
Fadde? Ja,
han heter Fahid egentligen.
Ja, ja, men det är väl
jag
rimligt.
Trodde att det var Fadrian länge. Men det är ingen namn. Nej, förlåt.
Så här är det när vi gör podd. Göljaryd stod på en sten på Skansen. Precis. Men där stod han inte bara och stod.
Nej,
det är visserligen en attraktion i sig. Ja. Här är en man som stått på en sten i x antal år. Nej, men han gjorde ju någonting där.
Ja, han sjöng och berättade visor. Den här Carl Peter Åsén var just en av de här studenterna som, från Uppsala, som då hade varit verksam i en sån här bygdeförening där man hade samlat in sånger och berättelser. Och han var också verksam inom Filokoros, eller vad de heter, den här danstruppen i folkdanslaget i Uppsala som fortfarande finns.
Jag har ju läst i Lund, så jag vet ingenting om Uppsala.
Den här eviga rivaliteten mellan Uppsala och Lund, ja.
När folk säger till mig, du vet Gösta Knutsson, vem?
Nej.
Ove Törnqvist, vem? Känner inte till.
Era spex är orimmade och sånt där. Ja, precis.
Tokigt.
Hasselius fick då kontakt med honom och sa, jag vill att du ska leda danserna och lekarna, aktivera besökarna, och så ska du också stå på den här stenen och gör lite underhållning. Och då, ja, vi kan faktiskt, nu är det ju lite, ni är lite många här, så jag kan tyvärr inte skicka runt det här häftet.
Nej,
här,
men ännu fler är det ju som lyssnar, så det är ju helt meningslöst.
Men jag kan försöka förklara här. Jag kan försöka förklara. Här har vi alltså Gödde Göljaryd. Och det är viktigare än vad han sjöng faktiskt, så är det faktiskt hur han ser ut. Vi ser att han har små läderstövlar, han har vadmansbyxor. Han har en smällpiskerock eller nämndemansrock. Jag vet fortfarande inte vad en smällpiskerock
Nej,
är.
Men det här är väldigt roligt. I den här boken då, på Nöjelsestadet, så använder Myggen Eriksson vissa begrepp som om de är common knowledge. Alla vet väl hur en smällpiskerock ser ut. Det ska inte Myggen behöva förklara för oss. Det finns flera sådana begrepp. Han använder också begreppet parfas. Ja. Som om det är någonting vi alla går väl ibland och bränner av en parfas.
Det gör vi väl i och för sig. Visst är du och jag?
Ja, men när man, det tar liksom en stund. Man får verkligen läsa och försöka förstå vad de här parfaserna eller parfasarna
var. Alla här vet väl vad en parfas är, antar jag. Ja, vad bra, då fortsätter vi.
Ja, men många sitter kanske på ett exemplar av Gustav Frödings bok Regler och parfaser, som ju då är en bok skriven i på princip bygdemål. Helt på värmländskt bygdemål.
Och så många värmländska bondkomiker använder sig väldigt mycket av material från den väldigt länge.
Ja, precis. Det är väl i den, gissar jag, som den här parfasen med slutpoängen och i åa är i ö.
Har vi någon värmlänning här?
Har vi någon värmlänning som skulle kunna göra rätt? Har vi en värmlänning?
Nej. Vi går tillbaka till Gödes kostym här.
Och i åa är i ö. Alltså i ån är en ö. Ja. Och i åa är ö. Det är den historia om en Han som berättade, han är själv någon sorts värmlänning, och så kommer det någon sån här idiot från stan, alltså typ Karlstad då, och frågar efter vägen, och så börjar han berätta då, ja, du tar till höger vid den stenen och sen kommer du till en å, och och så förstår inte den här dumskallen från Karlstad då. Så det är det som är slutpoängen, att stabor, som vi säger i Skåne, stadsbor, de kan man inte lita på.
Nej. En inte helt unik poäng inom den svenska bondkomiken.
Nej, jag skulle säga att den är väldigt representativ.
Nej, precis. Men var vi? Jo, vi var i Gödes klädsel här. Vi hade solöverstövlarna, vi hade smällpiskerocken, nämndemansrocken. Vi hade vadmansbyxorna. Vi hade den här randiga västen här. Vi har en randig liksom sjal som är väldigt, väldigt lång så att den sticker utanför västen. Vi har en liten rolig svart hatt med en liten blomma på. Och så har han rödsminkat sina kinder och så har han målat svart för tänderna så här lite som en Tore Skogman. Och det här
precis. Han har ju lite grann spökat ut sig.
Ja.
Så här gick han ju inte klädd till vardags.
Nej.
Utan när han blev bondkomikern Gödde Göljaryd, så iklädde han sig ändå någon form av roll.
Ja, och men det är lite intressant att han gav, han klädde ett helt yrkesgrå skulle man kunna säga, för det var med lite variationer så som nästan alla bondkomiker sen klädde sig. Mm. Han etablerade den formen och han etablerade hela den här grejen med att stå och sjunga och stå och prata och berätta såna här historier. Men han hade nog blivit rasande om vi hade benämnt honom bondkomiker. Han såg det nog mer som att han redovisade ett vetenskapligt resultat, eller vad man ska säga, att här har vi den här insamlingen, nu är jag liksom, nu presenterar jag det här, jag kreerar det. Och man också bläddrar i den här, i det här häftet och väntar sig just att det ska vara, vilket jag gjorde när jag hade läst mycket om Gödeljö, jag tänkte oj, nu kommer det vara jättemycket knasiga historier, men det är,
nu ska jag få skratta.
Kanske inte riktigt det. Utan mer liksom att oj, nu kommer det vara knasigt. Eller jag kommer förstå att det är tänkt att vara jätteburleskt och märkligt. Men det är inte så himla burleskt och märkligt. Det mesta är liksom traditionella kärlekssånger. Lite som i den här klassiska filikromen som du har ligga med där, som också är en folkvisuppteckning.
Ja, precis. Vi kan komma in på den sen, för jag gjorde en association här.
Ja.
Alltså, vi pratar ju då om en tid av urbanisering.
Ja.
Många människor alltså flyttar in till städerna och då uppstår någon sorts nostalgiskt behov i folkdjupen. Man vill bli påmind om varifrån man kommer.
Som krockar med en liksom lite överklassigare syn på att nu ska vi bevara det gamla svenska.
Ja, dessutom. Men där finns ju en tydlig koppling till svenskt 50-tal.
Mm.
Det är ju också, det är ju stora saker som händer. Man gräver någon hål i marken i hela Stockholm och så drar man tåg. Mm. Och så bygger man olika förorter, ABC-förorter, arbete, bostadscentrum, orter, Vällingby och grejer. Och det kommer neon så man kan skriva kiosk så att det lyser på natten. Och samtidigt med detta, samtidigt som Sverige går mot där modernitet verkligen är som ett enkom positivt laddat ord. Allting som är elektriskt är liksom fräckt. Allting som är modernt. Titta här, det är som pulvermos. Elchocksbehandling, det är också liksom, det är elektricitet. Allting är bara bra som är modernt.
Ja.
Samtidigt med detta så blir ju Snodda så fruktansvärt stor när han kommer.
Yippie-yay, yippie-yay, Charlie Truckan är okej. Yippie-yay, yippie-yim, det betyder tjo och tjim.
Ja. Till exempel.
Just det.
Men även Jokkmokks Jocke kommer, vad sjöng han?
Gulligullan koko som en gök.
Koko.
Jag bjuder dig två rum och kök.
Koko. Och sen så
och han var, ja. Nej, jag kommer att tänka på hans berömda cameo i Åsanis i rekordform. Men kanske vi inte ska...
Jag tror du har pratat om det.
Ja, men du klippte bort det, din jävel.
Jaha. Av uppenbara skäl.
Ja. Okej, vi tar det någon annan gång.
Ge mig chansen att klippa bort det på nytt.
Ja. Nej, men i den sista Åsa-Nisse-filmen, eller ja, innan Kjell Bergqvist då, men den sista Åsa-Nisse-filmen 1969.
Med Arne Kjellerud.
Arne Kjellerud istället. Och Klabbarpan är bara borta, han har försvunnit. Och istället kommer Åsa-Nisses gamle kompis Sven med i bilden. Honom har vi aldrig sett tidigare. Och det är jag tror att större delen av filmen går ut på att de åker båt runt på en sjö. Det är nästan hela filmen. Undantaget lite trio med Bumba och att Arne Rosen kvicker med och sjunger Rosen naturligtvis.
Ja, just det. Som ju också är ett exempel på en av de här osannolika hittarna i en tid då man har neon. Då vill man samtidigt lyssna på folk som sjunger lite illa på dialekt.
Jag tror han är syssling till Thomas Kvick faktiskt, Sture Bergvall. Ja, det tar vi någon annan gång.
Men Thomas Kvick hette ju Sture Bergvall.
Sture Bergvall, men han tog namnet eftersom hans mamma var syssling med Arne Kvick. Men det fanns släktskap och det var därför han tog efternamnet. Thomas var efter hans första påstådda offer, Thomas Blomgren, 64 i Växjö. Men det ska vi inte gå in, det är en helt annan podd. Åter till det här. Nej, men i den här filmen då så har de fått med Jokkmokks Jocke. Och det hade väl varit all fine and dandy, men de har liksom inte kommit på något att göra med Jokkmokks Jocke. Utan det han får göra är att han får stå vid en gärdsgård. Vi tänker nu, de åker båt. Klipp! En gärdsgård med Jokkmokks Jocke. Som bara står där. Jo, här var en grabb som gick till en cirkusdirektör. Och så sa han, kan man få något jobb? Ja, vad kan du då, sa cirkusdirektören. Jo, jag kan härma fåglar, sa grabben. Jaha, sa cirkusdirektören. Jag har 20 karar förut som kan det jobbet. Ja, så jag kan inte få något arbete då, sa grabben. Nej, sa cirkusdirektören. Tack så mycket, sa grabben. Och flög ut genom fönstret. Och så klipper de tillbaka till båtjakten. Det är liksom, jaha.
Men jag tycker det är en ganska bra historia. Jag förstår att de behöll den.
Ja, men
jag tror de så. Det är som själva filmen och att det andra var utfyllande.
Ja, det roliga är att de sen klipper tillbaka till Jokkmokks Jocke som får berätta poängen en gång till. De hade inte budget till två vitsar. Och sen har jag alltid undrat varför den här cirkusdirektören har anställt 20 karar för att härma fåglar. Jävligt märklig prioritering. Detta om detta. Nu kan du, det här kan du klippa bort.
På att Jokkmokksjokk liksom snoddas ja. Liksom så småningom Arne Rosenqvick och även i slutet på 50-talet Tore Skogman ju blir liksom enorma i Sverige. Liksom i samma tid som vi börjar skaffa oss brödrost och liksom ta bort den öppna spisen och sådär så finns det ju en alldeles uppenbar hembygdsvurman. Som jag sa, ett nostalgiskt behov. Och där tycker jag det finns en tydlig likhet med de här bondkomikerna som pratar egentligen på dialekter som redan då var på väg att dö ut. Ja. Alltså man plockar verkligen upp gammalt hembygdsmål och var noga med att uttala det som deras farfäder hade gjort.
Ja, för det kunde ju ofta vara extremt specifikt. Det kunde ju, vissa socknar och vissa byar har ju särskilda dialekt. Även de mer notabla sen Anders Andersa på Hultet med Maurits Björk hette han på riktigt, men som var sköts bondkomiker.
Var han möjligtvis släkt med Martin Björk i Fråga Olle?
Inte omöjligt. Jag vet inte faktiskt.
Nåväl.
Fan vad vi drar ifrån ämnet.
Jödde i Jöljaryd, det är honom vi är på.
Vi är lite på Jödde i Jöljaryd, ja, för han etablerar en väldigt tydlig form. Och det är svårt att tänka sig detta post-Måns Zelmerlöwska samhälle som vi lever i, men att Skansen var finkultur på den tiden.
Men för skjuta in, lever vi i post Måns Zelmerlöwska?
Ja, han är väl inte programledare för Allsång på Skansen längre.
Okej, du tänker så. Men han är väl alive and kicking.
Ja, det är han, såvitt jag vet i alla fall. Tycker jag skulle ha hört om han inte var det. Men Skansen var finkultur på den tiden. Så Jödde var liksom fin. Han var inte den där det som man sen gärna associerar med bondkomiker. Han var inte grov eller inte skabrös på samma sätt.
Det var en del av samma projekt som Nationalmuseum.
Och
i Tyskland har vi bröderna Grimm som samlar in folksagor. Och så här. Det är som en del av samma strömning.
Och vi hade i Sverige också August Bondesson nere i Halland som var en läkare som samlade in mycket sånger och berättelser och var runt och turnerade och framförde dem. Och ungefär samtidigt som Jödde, till och med några år tidigare, så var det en varieté-underhållare som kallade sig för Lars Bondesson.
Men som inte var släkt?
Nej.
Med August Bondesson?
August Bondesson hette August Bondesson på riktigt, men det gjorde inte Lars Bondesson. Jag vet inte vad August tyckte om det, men han sjöng visor. Han uppträdde i ungefär liksom samma kläder så småningom. Va? För han sjöng lite mer grovkornigare visor, lite visor om liksom hur det var att exercera beväring. Han var nämligen gammal artillerist. Han sjöng visor om liksom typiska situationer på landet, fast naturligtvis lite tillskruvat. Och han sjöng också en del om det här med sånt som var aktuellt just då, influensa och sånt där. Han sjöng om tekniska nyvomodigheter. Från början var det mer liksom på ett lantligt sätt, men på en kabaré-scen med dess liksom krav på effekter och dess särskilda klädsel med lite frack och sådär. Men när Jödde Jöljaryd kommer så låter han liksom sig inspireras av detta. För Jödde Jöljaryd blev jättekänd. Han var alltså jättekänd i hela Skandinavien. Detta är en tid när det inte fanns radio, tv, skivor, någonting sånt där. Han turnerade runt som en tätting när han inte stod på den där stenen.
Ja, just det. För man kan ändå tänka sig att stå på en sten i Skansen. Det är lite säsongsbundet.
Ja. Men han var med solstolarna på Öland, va? Funkar sådär, vet du. Den där slottsvinen funkar nog bättre på sommaren. Ja. Gammal Killing-referens, ursäkta.
Glenn Killing på Berns, 94.
Men denne Lars Bondesson approprierade då lite av den här stilen. Och där kan man se tydligt ihopgiftande av dels den här liksom lite mer traditionella med den här särskilda klädseln med något lite grövre, med lite mer folkliga lustigheter, något som är lite mer skabröst och inte alls finstämda kärlekssånger och så. Så där någonstans i någon sorts möte, någon sorts vändiagram eller vad man ska kalla det, där etableras den här bondkomiken. Jödde stod för klädseln och det ursprungliga och Bondesson stod för det lite mer skabrösa, lite grovare.
Ja, man kan väl också säga att de är representanter för varsin strömning lite grann inom bondkomiken. Att det fanns dels de här som tog på sig lite grann att vara någon sorts folkliga uttolkare. Ja. Landsmålare är också ett av de här begreppen som Uno Myggan använder utan att riktigt definiera.
Men folklorister liksom, som återgivande av traditionella, lite, vad heter hon, Margareta Kjellberg. Fast med den typen.
Margareta Kjellberg, i den mån någon minns henne, så är hon ju mest känd för att dra vitsar ihop med Evert Ljusberg. Har du hört den förut på 80-talet? Men innan dess så spelar hon in en massa visor.
Nu börjar jag bara tänka på när Liv Strömqvist felaktigt sa i radio att Evert Ljusberg var död. Och folk hörde av sig och var jättesura, men inte för det, utan för att hon hade sagt att han var tråkig. Var på liv sen i nästa program, fortsatte att referera till Evert Ljusberg som att han var död, och då blev tillsagd av Kringland Svensson. Men dessa referenser i detta huvud.
Ja. Men rättar hon sig på punkten att han var tråkig? Alltså,
nej.
Evert är fortfarande död, men rolig. Men
precis. Kul tycker jag. Nej, men lite, så det finns de två olika, de olika strömningarna. Och Skansen fortsatte ju mycket att hålla liv i den här folkloristiska strömningen. Vi har Ida Gavel Blumenthal, eller Delsbostintan, som hon var känd som kom lite senare, som också stod på scen där och eventuellt på Jödestenen, det vet jag inte, och berättade ursprungliga historier. Och
som hade rötterna i hälsingländska Delsbo, som, ja, precis, sjöng och traderade. Mm. Och också var en superstjärna.
Ja.
Och hon åkte väl också till svenskbygderna, för det gjorde ett par av de här.
Absolut. Det är en ganska viktig grej. Alltså, som man, om man tänker på...
Och när jag säger svenskbygderna så menar jag svenskbygderna i USA.
Ja, för där under sista delen av 1800-talet var ju Sverige så jävligt att väldigt många drog härifrån, för det gick inte att försörja sig här. Och det har ju Vilhelm Moberg naturligtvis skildrat i sina böcker. Men det är lite intressant. Vad skrattar du åt?
Du blev plötsligt så långsam.
Jaha. Nej, men jag blev lite fundersam. Nej, men alltså Vilhelm Moberg,
just det, behöver du inte fundera på att Vilhelm Moberg skrev böcker om utvandrare. Det är det enda du har sagt hittills som andra människor också känner
fan
till.
Då. Ja. Det säger väl någonting om vad jag tror att andra människor vet, eller?
Ja. Okej. Okay. Vilhelm Moberg.
Men alltså i de där böckerna, utvandrarböckerna, det är ju väldigt mycket jordbruk.
Ja.
Det är väldigt mycket supa. Det är fruktansvärt mycket knulla.
Ja.
Och det är mycket, men det är mycket det är de här Jonas Petters skabrösa historier som inte leder någon vart. Nej. Jag har aldrig riktigt fattat varför Moberg... De tror jag att Moberg bara tryckte in för att sälja mer, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väl inget fult i det i och för sig.
Det är alltså den rollen som Hasse Alfredsson spelar,
ja, Jonas Petter.
I Jan Troells filmatiseringar.
Men det är också mycket med den här prästen som Per Oscarsson spelar där. Att, som ni tar hand om mig så kommer jag att vårda mig och mina landsmäns själar. Det är mycket religion och sådär. Men Vilhelm Moberg skriver inte så mycket om nöjeslivet och underhållningslivet. Hur de här människorna gick ut och hade det kul. Det var ju inte riktigt i den tidseran, men betydligt senare, just då när bondkomiken blev stor, så fanns det en man som hette Hjalmar Pettersson och som kallade sig för Olle i Skratthult. Han var en värmlandsgosse som föddes 1886 och som sen dog till USA i början av 1900-talet. Och han samlade in visor när han var hemma i Sverige, och sen turnerade han runt som en jäkla tätting i USA i svenskbygderna. Och det gjorde han till, alltså under 15-20 år så gjorde han detta för utsålda hus i stort sett överallt. De framförde kanske ursprungliga pjäser, de spelade Värmlänningarna exempelvis. Hans fru framträdde med att sjunga Hälsa dem där hemma och Barndomshemmet och sådär. Folk satt och grät och var väldigt berörda av detta. Det här var en jättestor grej. Folk, om Olle i Skratthult inte kom till de här bönderna i svenskbygderna, då var deras årsrytm lite ur led, skulle man kunna säga. Så det är en viktig grej. Den här bondkomiken fick också ett fäste i USA. Det blev jättestort i svenskbygderna. Jag har lyssnat på gamla intervjuer med de här som var Olles publik. De har ju pratat om det också, att när man hör dem prata, så de pratar ju inte som svenska amerikanerna gör hos Vilhelm Moberg heller. Den här liksom hysteriska Pastor Jackson putta in a fast in the beginning, den typen.
Nej.
Det var det som var fel.
Utan de pratar hur?
Nej, men de pratar vanlig svenska med en liten amerikansk brytning, och möjligen något sånt där att de säger över där om Sverige och sånt där, men inte mer om så, än så liksom.
Ja, och kanske ska det sägas den vägen.
Ja, precis det. Precis.
Säger Karl-Oskar.
Mm. För svenska amerikanerna i USA höll ju ihop. De hade ju liksom gemensamma sjukkassor, de bosatte sig i samma kvarter, de hade samma föreningar och så vidare. Och...
Ja, det är några associationer jag gör här. Ska vi börja med, du nämnde Värmlänningarna lite snabbt.
Mm, just det.
Det är ju, jag tror faktiskt aldrig Värmlänningarna har nämnts i Snedtänkt.
Det är lite konstigt.
Det är ju såklart ett kardinalfel och ett tjänstefel. Men det var ju alltså ett folklustspel. Det absolut mest spelade. Ja. Vi spelade pjäsen i Sverige under flera decennier.
800 gånger bara på Stockholmsoperan, tror jag.
Ja, och i den så finns det ju en figur som heter Löparnisse, som gör en monolog i slutet där han pratar om Dundra Part.
Just det, Napoleon som han har varit och hängt med. Ja. Och det är en ganska typisk bondkomisk,
ja,
bondkomisk nummer, fast 50 år innan den här formen liksom lades av Jöde Jöljaryd. Och det visar ju också att ingenting dyker upp ur ett vakuum liksom.
den kanske mest bekant i Toots Tillemans version.
Just det,
alltså,
Håll igång.
Revy, Håll igång, 63 på Berns.
Ja, just det.
I öppningsnumret där så har...
Och då satt undra parti mig. Ja, just det.
Ja... Ja, för er som eventuellt inte har den aktuell för er, men hela ensemblen får presentera sig med att de har, vi har pluggat färdigt, vi kan allt, och så får alla göra någonting som uppenbarligen inte kan. Monica Zetterlund spelar Avestaforsens brus på dragspel, och Toots Tillemans, som alltså var belgare då och pratade en halvbra svenska eller en kvartsbra svenska.
Just det.
Han gör då Löpanisses monolog över anledningarna.
Hasse Alfredsson har väl vittnat om det, att Toots var väldigt fascinerad av det svenska språket, att han kunde komma till Hasse och bara: Hasse, have you heard this one? Ehur! Och så ska jag... Ja, vanligt förekommande svenskt ord.
Ja, det var den ena associationen. Ja. Sen den andra med svenskbygderna i USA. Alltså, det var ju långt in på 1900-talet som sådana som Edvard Persson och Jussi Björling åkte dit. Edvard Persson lär ju ha dragit fler folk än vad Caruso, den stora operasångaren, gjorde under sin turné.
Det berättas också att den svenske bondkomikern Glada Kalle, som var en rumpmas och väldigt länge ganska beryktad, han var en mytisk figur uppe i Dalarna, han och John Forsell, löjtnant John Forsell, operasångaren,
ombesjungen i Den glade bagaren i Sanremo
stad, just det. Att de spelade på samma kväll
i Svärfar.
Ja, just det.
Just det.
De spelade samma kväll i Chicago och ingen gick och såg John Forsell, alla gick och såg Glada Kalle. Det är väl liksom så det funkar.
Ja, för Glada Kalle hade ju en gris.
Ja, just det. Han hade en egen tamgris som han hade med sig på scen. Den genomgående poängen var ofta att han ville visa att grisen var mycket klokare än människan. Ja. Detta gjorde han genom att låta grisen dricka av en mjölkflaska. Och sen så smakade Kalle lite av mjölkflaskan själv, och då ville inte grisen ha den sen. Och då fann, han är klokare än vi människor.
Ja, sen erbjöd han ju också grisen brännvin, och då ville inte grisen
Nej,
ha.
Så grisen är mycket... Det är lite... Myggan Eriksson är faktiskt, han pratar mycket om just Glada Kalle i sin bok, och då har han ju tagit reda på en del om vilka som var de här olika grisarna som Glada Kalle använde sig av. Och den första...
Förlåt, har Myggan alltså grävt lite grisgenealogi?
Jajamän!
Okay, han har gått ett grisnamn.
Grisnamnslexikon, ett ord som myntades av Klasse Möllberg långt, långt senare, men skit i det. I hans julkalender där 92, men det kan vi ta en annan gång. Nej, men då har han tagit reda på sig att den första hette Molly. Den första grisen hette Molly. Med tiden blev Molly dock väldigt fet. Så då konstaterar Muno Myggan Eriksson väldigt sakligt: julen 1918 åt Glada Kalle upp sin före detta partner. Bara, ja, så var det med det.
Ja,
då blev det en ny gris.
Jag ska säga som Muno Myggan Eriksson att han var inte så kul.
Och det var han själv väldigt medveten om.
Ja,
jag har sett något tv-program med honom som han presenterar, så att jag är mycket intresserad av nöjen, men jag är absolut ingen lustigkurre. Ja. Min bekantskapskrets går in i en telefonkiosk, säger han.
Jag skulle nästan säga att han koketterar lite grann med att han var så tråkig och butter. Ja. Han återberättar gärna någon historia om någon dansk som när han fick veta att den här mannen var Sveriges nöjesexpert, aldrig kunde sluta skratta. Han tyckte om att framställa sig som... Han skriver mycket i de böcker han kom ut med på slutet av sin levnad, som har något ganska sorgligt över sig. Han skriver i slutet på varje bok att det här blir nog min sista. För nu verkar det ta slut. Det finns något väldigt ödesmättat. Och så beskriver han också att hans liv går väldigt mycket åt på att sitta uppe på nätterna och föra långa monologer.
Ja. Han vill säga att han ska kalla sig den sista konversatören.
Men man får inget intryck av att han pratar med någon.
Nej. Och det fick han ju erkänna när han, liksom, kritikerna påpekade att det här har ingenting med konversation att göra. Du vill ju bara babbla medan andra lyssnar. Kan lite identifiera mig med det faktiskt. Varför tror du annars att jag har varit med i den här podden 7 gånger?
Ja. Nej, men bara för att skapa en bild av Uno Myggan Eriksson. Ja, det är ju en ganska intressant man i sig. Han var inspicient. Eller han hade någon
först sorts presschef och sen
roll på Göteborgs stadsteater.
Ja, just det.
Så han hade någon sorts civilt yrke. Inledningsvis gick det inte att leva på att bara kunna mycket om Ernst Rolf. Och sen hade han ju, förutom då att han tyckte om revy och cirkus, så var ju hans stora kärlek Jugoslavien.
Ja, Dubrovnik. Han hängde i Dubrovnik varje sommar.
Ja, det är lite udda inslag man tittar.
Särskilt för mig som samlar på Uno Myggan Erikssons böcker i signerad form.
Ja, det är som historia om cirkus, historia om revy, historia från Dubrovnik.
Ja.
Det är inte tvunget så att man är, och den som är intresserad av det ena är intresserad av det andra.
Nej. Är man samlare så måste man ju ha skiten i alla fall, det är ju det.
Ja, det är om detta. Det här var lite grann apropå Olle i Skratthult, ytterligare en av dessa bondkomiker som förnöjde och spred glädje i 1900-talets början.
Ja, men du nämnde Ernst Rolf.
Ja, det är ju lätt när man börjar prata om myggan.
Ja.
Många, i den mån man alls minns, vad hette han? Ragnar
Johansson.
Ragnar Johansson, ja. från Falun. Som då helt logiskt tog sig namnet Ernst Rolf. Det var väldigt vanligt att man tog ett för- och ett efternamn. Karl Gerhard, Karl Evert, Gösta Bernhard.
Han ville heta Ernst Wolf, tror jag, från början. Men det låg, eller var Ernst Wolf, men det låg för nära Sigge Wolf, tyckte han. Så det blev Ernst Rolf istället.
Ja, just det. Sigge Wolf som var den stora charmören och den personifierade grilljärnen på 1890-talet.
Tidigare podd.
Ja,
såklart.
Men alla här kanske inte omedelbart visste vem Sigge Wolf var. Men det var ju han som sjöng. Att vara med om slik kampanj är förtjusande. Och får man sen en skvätt champagne blir allt berusande. Den har vi alla kanske främst hört i Janne Malmsjös tappning.
Tack. Och i Hasse Alfredsson är under dubbeljöken.
Ja, just det. Ja. Nu, med slutraderna, nog är man lite finare än de som röker brass. Ja.
Men Ernst Rolf, det är lite svårt tror jag idag nästan att fatta hur fruktansvärt stor Ernst Rolf var, inte bara under sin levnad utan väldigt länge efter det att han hade dött. Det var ju bara nu i somras jag var ute på landstället här, bläddrade i mina
alltså han var stor ända fram till i somras. Är det du?
Nej, men jag var ute i somras på mina föräldrars landställe och bläddrade i deras gamla exemplar av Leif G.W. Perssons Grisfesten
från 78.
Ja, filmad som mannen från Mallorca 1984 med Rico Rönnbäck i en av rollerna.
Ja, inte den största.
Nej, men visst, den viktigaste rollen, Kjell-Göran Hedberg. Och i den boken, i det själva Grisfesten, naturligtvis sjunger de då, den är väl tänkt att vara 1970 kanske, naturligtvis sjunger de på Grisfesten allsång på Bättre och bättre dag för dag, Ernst Rolfs gamla hit. Och när Lasse Lönndahl skulle uppträda på så här Liljeholmens kabelfabriks 100-årsjubileum, jag har det på skiva. Faktiskt, Tore Skogman är naturligtvis också med och sjunger en specialskriven låt som heter Säg jo till kabel, kabel jo. Det är inte någon av hans bättre, men...
Och då är det ändå bra.
Men där är Lasse Lönndahl med, som vi för övrigt ska fira här lite senare ikväll. Han fyller ju 90 här i dagarna. Han sjunger naturligtvis ett Ernst Rolf-potpurri och alla sjunger med. Och det är också liksom nästan 40 år efter att Karna gått bort. Och då var det länge så att man var så här, men herregud, kan ni tänka er att Ernst Rolf började som bondkomiker, vilket han alltså gjorde. Och det var ju absolut inget konstigt med det. Man ville gärna framställa det som så, men bondkomiken var så stor då. Det var liksom det som fanns. Om du var snubbe och ville liksom underhålla på något sätt, vad hade du att välja mellan? Jo, det var bondkomiken som fanns, att liksom stå på en scen och sjunga.
Ja, åtminstone om man som Ernst Rolf då var från Falun. Mm. Det fanns ju där lite mer urbana då, den här traditionen som kom från Sigge Wolf, det som på hans tid och kallas för grilljan, men som väl sen började mer kallas kanske för charmör.
Charmör, och den får sin storhetstid ännu lite senare. Det menar kabarettiden kommer tillbaka. Varietéförbudet kom ju där 1895, och man fick inte servera alkohol i samband med varietéföreställningar och sånt där. Så då kom ju bondkomiken och revyn mycket starkare. Men charmören kommer lite mer som kabaréartist där på 10-talet. Ja. Under 00-talet så var liksom bondkomiken verkligen den stora grejen från det.
Och på 10-talet kan man lite grann säga att Ernst Rolf byter vadmal mot frack.
Ja, alltså, det kan man absolut säga.
Han går
säga.
Från bondkomik till den här charmörrollen som vi ju fortfarande såklart förknippar honom med varje gång vi tänker på Ernst Rolf.
Även om man kan säga mycket om Ernst Rolfs personliga utveckling, och mycket var ju inte så jäkla positivt för honom som privatperson. Men han glömde aldrig var han kom ifrån. Det får man ge honom. Och han,
från Falun.
Ja. Men han anlitade många av liksom sina gamla bondkomiska vänner för att skriva sånger. Bland annat då den som skånska Lasse, som väl är liksom bondkomikens Stone Roses. Det är liksom, ja. Det är den från den liksom genren.
Förlåt, du kan inte bara säga så utan att förklara vad du menar. Stone Roses, det var några killar som tyckte om att slicka på frimärken i Manchester i slutet på 80-talet.
Och de är det man kommer ihåg från Manchester-scenen. Ja, möjligen Happy Mondays också. Ja, men det är väl knappt.
Black
liksom.
Grape.
Black gud, var inte igår jag ens tänkte på Black Grape. Än mindre hörde dem. Nej, det kanske var inte halvlyckad analogi, men det är faktiskt så att Skånska Lasse är den som har liksom skrivit de där låtarna som flest kommer ihåg och som var, har varit med rätt länge. Johan på snippen är hans bolsjevikvisan som både Timbuktu och Sven Wollter har spelat in under senare år.
Ja, ja, Sven Wollter har sjungit den regelbundet sedan 70-talet.
Jag är så rysligt rädd för bolsjeviker så att jag skriker och bena viker sig när jag ser en tidning som har en vridning åt bolsjevism.
Han var med i någon revy. Det var, han heter C.O. Evers.
Ja, just det.
En göteborgare och gammal KPML-lärare som tyckte att det här blev lite käckt om du sjunger den här, Sven, på våra valmöten.
Ja. Han gjorde Josefin med symaskin. Den här som den sjöng jag i skolan.
Skånska Lasse pratar
om det. Inte Sven Wollter.
Det är
en rolig bild.
Ja. Hans övre är stort, men han har nog aldrig sjungit just Josefin med symaskin.
Han kunde ha gett fan i att sjunga in I'm Your Man med Claes Östergrens översättning där, men det ska vi kanske inte...
Ja, hur är det den går?
vad är det? Oj, fan,
if you want a lover, sjunger
han. Ja, precis. Eller om du vill ha en annan typ av man, kan jag förändra mig? Vi kan vara vänner, lite grann. Även om du hatar när jag tjatar om att jag kan bli din man. Ja. Tack så mycket. Jag högaktar verkligen Claes Östergren, men den översättningen är inte i klass med Gentlemen eller... Nej, sista cigaretten.
Även Östergren måste få ha en dålig dag.
Ja, jo,
och även Wollter.
Ja, precis. Ja. Alla behöver betala hyran. Ja.
Jag har diskuterats mycket och nog diskuterats i den här podden. Undrar hur mycket hyra Wollter fick ihop med på den skivan.
Den är väldigt påkostad. Det är liksom studioeliten som lirar på den plattan.
Ja, just det. Ja. Och jag vet inte i vilken typ av bostad Wollter bodde i vid tiden.
Haga i Göteborg kanske, då var det nog billigt. Så behövde man inte som... Det räckte med att sjunga aj, 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 ta min vals några gånger. Fick man råd med det?
Ja. Varför började vi prata om Sven Wollter? Det var apropå bolsjevikvisan som Skånska Lasse skrev.
Och han skrev också elektricitetsvisan.
Ja, men den är ju bekant. Ja. Ja, återigen för oss som kan våra så taget.
Ja.
88, alltså vi är 1970.
Just det.
Allt går ju med elektricitet, elektriskt. Det är något konstigt med det elektriskt. Det strömmar ju som ni vet här så tvärs igenom tråden.
Och den är rolig för att dess historia då när Hasse och Tage sjöng den i 88 år, så vill illustrera någonting ganska intressant. För att först de tänkte väl liksom att det här är en gammal fribonkomisk visa, och Tage Danielsson säger i sammanhanget att hans mamma lärde sig den här för att hon var och såg bonkomiken Åke Karlsson på Valhall i Vikingstad när hon var yngre.
Han var, eftersom man var känd i stora delar av Östergötland, så kallade han sig hela Sveriges Åke Karlsson.
Precis. Och han... Och det är skojigt med just honom då att...
Det är helt sant för övrigt om Åke Karlsson. Han kallar sig så i verkligheten också.
Hela Sveriges Karlsson. Jag har någon affisch med detta. Men i alla fall, de tänkte väl inte mer på det. Och så kommer revyn ut på platta. Och den här låten, elektricitetsvisan, går något otippat in på Svensktoppen. Och då har en man som kallar sig för Sörmlandsfrasse av sig till Hasse och Tage. Eller om han eventuellt hade varit på revyn. Och han säger att det är minsann jag som har skrivit den här melodin. Som ni använder av, jag vill ha ersättning för detta. Jag tror faktiskt, jag får ändra med det, han hörde nog av sig redan under revytiden och har alltså tagit, bjöd in honom till föreställningen och så småningom till att han fick 50% av Stim-intäkterna. Men då hör Skånska Lasses barn av sig och säger till Stim och säger att nej, men det är inte alls Sörmlandsfrasse som har skrivit den där, det är ju våran pappa som har gjort den. Och Stim undrar lite, jaha, hur ska vi ordna reda i detta? Men då hör någon av sig, en vanlig hederlig, hygglig medborgare i landet, ringer upp till gamla fru Stim och berättar att jag hörde när Sörmlandsfrasse var med i något program med Ulf Thorén för några år sedan i radio. Nej, inte Ulf Thorén, Gnesta Kalle. Hur fan kan jag blanda ihop de två?
Ja, det gör man ju sällan.
Med Gnesta Kalle. Och där framför han elektricitetsvisan och så säger Sörmlandsfrasse, jag tror att det är Skånska Lasse som har skrivit den där. Så där föll Sörmlandsfrasse lite på eget grepp. För det här programmet fanns sparat. Stim kunde lyssna på det och inse, haha Frasse, där ljög du allt. Och så fick Skånska Lasses barn fick liksom Stimpengarna istället. Men det är lite intressant just det där med upphovsrätt och de här visorna. För det var ju så att på den tiden alla bondkomikerna som stod på estrader och sjöng, de framställde, de kanske inte sa direkt den här visan har jag skrivit, men de framställde det kanske som att i min hembygd så hände det här, och så berättar de någon historia som de har snott ur någon av, ja, men Jödde Jöljaryd eller Lars Bondesson eller August Bondessons berättelse.
Ja, precis. Det fanns ju olika vishäften, och det fanns den här som jag nu håller upp, alltså Filikramens visor som gavs ut redan på 1800-talet som man hämtade väldigt mycket ur. Och sen fanns ju alla de här skildringtrycken som olika kolportörer gick runt och saluförde.
Lars Bondesson hade ju en jättehit med Lincolnvisan redan 1905, och den var ju liksom 30 år gammal redan
då. Har du hört den förskräckliga händelsen? Precis. Den är sann, för den hände just nu.
Den är ju så, hur kungen av nordliga Amerika blev skjuten när jag skjuten mitt i tur. Ja. Den är lite kul. Vi sjöng den när jag var liten, mycket på grund av att den är med i Rasmus på luffen, tror jag.
Just det.
Och det var lite kul, för då min brorsa beskrev det så här, ja, men de trodde på den tiden, vet, att han var kung av nordliga Amerika, och de trodde nog att det gick till så här. Och att många har uppfattat den som en journalistisk skildring av det som hände med Lincoln, eller någon sorts försök till det. Och är redan på Lars Bondessons tid, tror jag den uppfattades som det, eller bara som en lite rolig visa. Men den är faktiskt en politisk pamflett från början, skriven av en högerman i Lund. Mm. Som hade läst om att den där Lincoln, han tyckte att slaveriet, det var någonting dåligt. Jävla Lincoln, hur ska jag skriva den här visan och smäda honom för att han tyckte att slaveri var någonting dåligt, att han bekämpade detta. Fy fan. Ja. Sån kuriosa som ni får när ni kommer hit till Lasse i parken och tittar på Snedtänkt live. Ja,
men det stämmer. Vi har tagit upp den här i en tidigare podd där vi pratade om skillingtryck.
Såklart,
och då känner jag inte till den här pendangen, utan jag börjar prata om den för att man har ju hört den, både Erasmus på luffen, den fanns med i något, det var typ Min skattkammare visboken och sådär när man var liten.
Freddy Wadling sjunger den på den här fantastiska skillingtrycksplattan som,
ja, just det.
Skillingtryck och mordballader, grovt underskattat platta.
Ja, vem är det som inte skattat den?
Den fick jättedålig kritik när den kom, och den sålde uselt, vilket är jättemärkligt, för den är en fantastisk skiva. Soundtrack of Our Lives, kompar. Men nåja. Just det här med att alla framställde det som att det här är mitt eget material. Det ingick lite i rollen att man skulle göra det. Det kunde nog... Ja, men Sörmlandsfrasse bluffade ju alldeles uppenbarligen. Men det ingick nog i många... Många kunde nog sjunga de här låtarna så länge att de till slut trodde att det är nog jag som har skrivit den här.
Förmodligen så ändrade de själva lite, både i texten och i melodin.
Ja. Justerade till lite, lade till någonting som passade dem bättre, eller lite lokal anknytning eller motsvarande.
Ja, jag tror inte heller att det fanns en riktig tradition av att liksom apostrofera, kreditera upphovsmän. Vad skulle det vara lönt? Det fanns väl inget stim? Alltså, men även om jag sa så här, det här är min kompis som har skrivit, man räknar inte med att den kompisen skulle få några pengar ändå.
Nej, och möjligheten att den där bondkomikern som egentligen har skrivit den visan skulle få reda på att du sjöng den är också ganska liten.
Nej, precis, för han var ju på en rotunda kanske 2 mil bort, och på den tiden fanns det ingen som direkt koppling mellan det. De la inte ut det på Facebook. Ikväll är jag och uppträder.
Det skulle inte funka i den här stand-up-eran, för det enda som är heligt bland stand-up-komiker, jag har förstått, är att man inte får sno andras material.
Numera. Jag hävdar, eller som snacket i branschen går, att under de första åren när sådana som Adde Malmberg och Jonas Hallberg och
Lennie Norman
och Barbra Larsson och Lennie Norman, den här första generationen svenska stand-up comedians som man ofta sa på den tiden, då var det praxis, det var liksom helt okej. Okay. Man sa så här, men vad ska du i helgen? Jag ska till London och skälla skämt. Och så satt man med en sån här liten penna med en lampa på och liksom antecknade, tog stenografi, tog diktamen medan man såg olika obskyra engelsmän som ingen svensk ändå skulle se.
Nej. Alltså, nej. Och det fanns inget YouTube.
Det var ju ett sätt att sprida. Jag har varit och sett roliga saker i England, och nu, jag kanske inte säger att jag tog det där, men det blev ju ändå ett sätt att sprida kultur. Så här har ju folk gjort i alla tider. Jag menar, Pavel åkte till London och så Harry Roy, och sen kom han hem och skapade knäppuppen.
Magnus och Brasse snodde ju från George Carlin, med hans goda minne visserligen, varning för barn.
Ja, precis. George Carlin är till och med krediterad på ett par av de berömda monologerna från Varning för barn-plattan som Magnus och Brasse gjorde. Casino-revyn med Gösta Bernhard och Stig Bergendorf, de åkte ju också gärna till London, och sen kom de hem och hade fått lite riktigt bra idéer faktiskt. Och så här,
inspiration.
Det var länge ingenting konstigt. Det var ingenting som jag tror man såg särskilt snett på varann för att man gjorde.
Nej,
men sen så skulle man då kunna i en snabb historieskrivning hävda att till exempel Twitter och sådär har varit med och demokratiserat skämt.
Absolut.
Att plötsligt kan ju alla vara med och skämta, även om man kanske inte har någon leverans, även om man kanske inte är någon scenpersonlighet och absolut inte säljer ut några arenor. arenor eller ens får möjlighet att stå på någon liten ölback någonstans och skoja. Nej, det har blivit betydligt viktigare att trademarka sina skämt. Det finns ju svenska stupkomiker som när de lägger upp sina skämt på Twitter lägger till ett TM i slutet. Ah, ja. Nu har jag liksom kingat det här skämtet. Sådana här människor som jobbar med aktualitetshumor, alltså, det händer någonting på måndagen och på söndag så ska det här aktualitetsprogrammet gå. Då vet ju vederbörande att andra kommer hitta på det här skämtet innan jag får dra det på söndag. Och då, så då lägger man ju omedelbart upp det på Twitter så att man på något vis därigenom har, liksom, har lagt rabarber på det. Nu vet alla att det finns. Och sen alla som går och ser det där aktualitetsprogrammet på söndag tänker, men det där läste jag ju redan i måndags. Ja, men det var på min Twitter du läste det.
Alltså det är viktigt att markera det på ett annat sätt än förr. Ja,
och det här behovet hade ju inte ens ståuppkomikerna på 90-talet. Nej. Och absolut inte våra bondkomiker i 1900-talets början. Utan de kunde åka runt likt Viktor Borge och säga samma saker i 40 år.
Det var det jag kommer ihåg när Ola Söderholm roastade Lenny Norman och sa vad bra det gick för dig på den tiden när man fick stjäla material. Ja, det var ganska sant då på den tiden.
Ja, just det.
Nej, men absolut. Och det fanns inte det tänket. Bondkomikerna vidareförvaltade ett arv, utvecklade det. De som har blivit ihågkomna är liksom rätt två av de som var så här jättestora kreatörer, utan det var ju mer att de var figurer som just Glada Kalle, som vi nämnde nyss. Skånska Lasse är en av de ganska få som man kommer ihåg just för att han var så en bra låtskrivare.
Just det, och du nämnde några titlar där. Vi sjöng lite på Bolsjevikvisan och vi sjöng såklart på Elektricitetsvisan. Men även Johan på Snippen.
Ja.
Alla kanske inte kan texten, men melodin tror jag folk känner igen.
Bonjas.
Ja, Ernst Rolf kallar den för Bonjas. Ja. Sen, och det var väl också så att Skånska Lasse erbjöd den till Carl Järn.
Nej, så här var det. Den är skriven av en man med det fantastiska namnet René Gaston Wahlberg. Hans pappa var frankofil nämligen. Mm. Och han, det är liksom den enda låten han egentligen har skrivit som någonsin någon plockade upp. Han var amatörmusiker, men han skrev den och presenterade den för Carl Gerhard som tackade nej. Men Ernst Rolf däremot tyckte jättebra låt. Så han tog den, skickade den till Skånska Lasse. Så här, skriv en text i det här så att jag ska kunna sjunga det. Det blev den texten. Och sen när sången gavs ut, Skånska Lasse fick många gånger frågan, den här G. Wahlberg som har skrivit melodin, vem är det? Inte en aning. Aldrig träffat Karn överhuvudtaget. Men det är lite kul att Carl Gerhard tackade nej till den när han sen använde den många gånger. Framförallt i den här Så var det med det lilla helgonet.
Ja, för det är ju samma melodi. Ja. Så var det med det lilla helgonet.
Den heliga Birgitta som reste till Rom. Ja, den pilgrimsgumman har nu fått sin dom. Hon var ett helgon som folk ville ha. Luttrat i vadstena bistra klimat. Men när hon kom till Rom, då blev hon pigg som gutta perka. In till kroppen bar hon inte längre tagelsärka. I celibat levde hon, men med ens fick hon av påven en lördags licens. Glaset spotta icke heller denna gamla tanti. Fastade blev festade på Värmot och Chianti. Alfredo och hallockarna med sin spagett. Så var det med det lilla helgonet. Tror jag att det är.
Ja. Ja.
Tack. Så betalar jag hyran. Tack så mycket, gott folk.
Ja.
Originaltexten kan ju alla, så den behöver vi inte gå in på.
Johan på Snippen. En snipp är en del av ett hus, va? Det är en liten utskjutande bit. Det var där Johan bodde.
Ja.
Johan på Snippen, det finns flera sånger om honom och det är alltid att han har fått en ny teknisk apparat.
Precis, han har fått en Ford. Johan på Snippen skaffar Ford. Han skaffar en sugmaskin, vilket alltså inte är något sexhjälpmedel utan en dammsugare. Det var ju också väldigt...
Men
så grova skämt gjorde han nämligen inte. Alltså, jag pratade om att det är grovt, men det var grovt med den tidens måttmätt. Jag tror att de hade den tidens publik.
Man kanske antydde att det då lågs i buskar trots att hymens band inte knutits.
Precis.
Det kanske var på den nivån av skabrositet.
Ja, just så var det nog. De hade fått blodstörtning av Mr. Cool. Ja, precis.
Ja.
Men det får ju folk än idag.
Precis.
Satir.
Nej, inte satir. Dagens sanning.
Ja.
Nåväl, ja. Ska vi säga att den här motorcykelsången som Skånska Lasse skrev, den har även Peps spelat in.
Ja,
och Peps plockar överhuvudtaget upp många gamla fina visor som en del nog har bonkomiskt arv. Ja. Jag är själv väldigt förtjust i den här. Vår Goltan haver Sainzi i korran har han Drainzi i vånnet har han Sainzi, det kunde man väl ta Inzi. Det är inte alla som förstår, men det handlar alltså om en galt som har drunknat. Och sen, ja, det är en sorglig historia. Det är bara örona stack upp. Bara örona stack upp. Och sen berättar han såklart hur de kokar grisen och äter den. Så det slutar lyckligt. Det slutar lyckligt. Slutet gott, allting gott. Finns på hans LP 4-tunnland Beder om dagen. Som är just insjungningar. Så Peps var runt en bandare och lät olika tanter och gubbar på, ja, uppe i Göingeskogarna sjunga in sin barndomsvisa.
Han gjorde någon ganska onjutbar Edvard Persson-platta, vill jag minnas också. Tyvärr, jag högaktar Peps.
Men det är väl inte alls onjutbar. Jo.
Ja, vi får ta det här sen i logen över varsin shotspricka. Men det finns ju, alltså man kan ju se arvet av detta även på en idag. Jag tänkte på det vi pratade tidigare när vi satt i logen om Perssons pack, detta fantastiska band.
Ja, det är bortglömda ärliga, kanske de inte är. Men Helsingebandet som ju gärna gjorde så här lite. De hade ju ett ben i punken, men ett ben i någon sorts folkmusik. Första låten på deras första platta,
sista, vad den heter, sista kvällen i april.
För låten heter så.
Ja, just det.
Plattan heter Kärlek och dynamit.
Just det.
Ja. Det var leriga armar och ben överallt. Det var korkar som small och poliser som sprang. Kingen var där med sin nål och sin färg. Och han sa det blev prima affärer ikväll. Unga från takten, de tände stubin. Och hon vid min sida var uppklädd och fin. Håret var nedsläppt och klänningen blå. Min skalle stod still, men käften gick på. Ni var inte med på det?
Jag är chockad. Jag är kränkt.
Jag trodde det var ändå ganska modern då. Den var ju från 89.
Nej, men det är nog även i sån låt som Hanna som är, det där finns det väldigt tydligt arv från det. Vi pratade om Ronny Eriksson har också liksom spunnit vidare lite på den tråden.
Ja, han har ju till och med använt melodin till Bolsjevikvisa i Muskeföyrats Apparata.
Just det.
Och där är också där texten är väldigt bonkomisk. Att han har fått en ny apparat som inte funkar.
Ja. Eller Stefan Demert som ju tyvärr gick bort nyligen, den här Marknadsvisa som ju är lite som en pastisch på hela bonkomikgenren, som är helt fantastisk, för där har han liksom verkligen lyckats koka in alla ingredienserna. Det finns en beväring, det finns en marknad, det finns en bonde som ska resa till marknaden. Det är så här standardgrund tre teman kan man säga i mycket av den tidiga svenska bonkomiken.
Absolut, jag var lite grann inne på att börja sjunga den, men börjar vi sjunga den så slutar vi aldrig. Så att jag klipper in den här istället.
Okej.
Och bonden for till marknaden med käring, häst och trilla. Med plommon stod på rand i väst och nyen stoppat prilla. Och hästen gick så sakta så att trillan den stod stilla. Och bak i vagn satt käringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare så kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själv att hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en så satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten.
Gott folk, vi öppnar precis dörren. Vi bara gläntar på lagårdsdörren till bonkomiken. Det finns mer att läsa i Myggans bok på Nöjesestrader. Ni som lyssnar, ni har lyssnat på Snedtänkt. På Facebook finns det en sida och en grupp. Det kan man gå med om man vill, men bara om man vill. Och man kan mejla mig bara om man vill på helst bara positiv respons @gmail.com. Stackars Niklas Runsten har behövt klippa i det här. Och Andy Lundgren, stackars han, har fått snygga till ljudet i efterhand. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt äldre och omodernare såklart. Men jag tänkte vi skulle avsluta med att sjunga signaturen som allsång. Det är väl rimligt. Alltså, har vi tryckt upp ett texthäfte? Som... Ja, men då är vi beredda. Jag tar bort mikrofonen från munnen nu. Tack för att ni orkar stanna kvar.
P1, Sveriges Radio.